Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådets special. Jag heter Viktor Munkhammar och återkommande lyssnare vet att tillägget special betyder att jag har en ekonomisk makthavare med mig i studion. Välkommen och glad Lucia, vice riksbankschef Per Jansson.
Tack så mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Luciadagen infaller som bekant den 13 december. Det innebär att vi, när vi spelar in det här, inte känner till vad Federal Reserve, ECB, Bank of England och Norges bank beslutar och signalerar. Vi vet heller inte vad KPI-utfallet för november var eller hur arbetsmarknaden utvecklades samma månad. Det är en herrans massa viktiga saker som lyssnarna kommer känna till när de lyssnar, men som vi inte vet, Per.
Ja,
spännande dagar framför oss.
Mycket.
Ja. Bra, då var det klart så att ni har koll på vad vi har på bordet och vad vi inte har på bordet. Det är ju tillräckligt svårt ändå, kan man tycka, det här med penningpolitik och annat.
Så kan man nog lugnt säga.
Ja. Vi börjar så här, tänkte jag, att du kort får ge din bild av hur den svenska ekonomin mår just nu.
Mm. Ja, men vi har haft en väldigt tuff och svår period de senaste 1,5 åren. Kraftigt stigande inflation, räntor. Hade du frågat mig runt årsskiftet 2021-2022 om jag hade, vad jag hade satt för sannolikhet på att inflationen skulle vara över 10% något år senare, då hade jag nog svarat noll på den frågan. Och hade du frågat mig om räntan de kommande knappa 2 åren skulle stiga från 0 till 4%, hade jag nu också satt noll sannolikhet på det. Så det visar ju vilken dramatik det har varit, tycker jag. Men det positiva nu tycker jag att det finns skäl till optimism. Det var, tycker jag, väldigt tydligt det här senaste utfallet för oktober vi fick för inflationen. Det var första månaden i mitt sätt att analysera det här där vi såg en väldigt tydlig, systematisk och bred nedgång i inflationstrycket. Det hade vi inte sett tidigare. Det gick i tidigare utfall att hitta en och annan siffra som såg positiv ut, men inte på det här systematiska sättet som var i oktober. Men med det sagt så kan det bli bakslag, som du sa. Vi får inflationssiffran här nu om någon dag bara. Och då, så vi är inte hemma än och vi ligger i nivå fortfarande lite för högt. Men det är väldigt positivt, tycker jag ändå, att inflationstrycket tycks avta brett.
Ja, den här oktobersiffran tänkte jag vi skulle prata mer om. Ni publicerar såna här protokoll från era möten och jag tror aldrig nästan har läst om någon som har varit så entusiastisk över ett enskilt utfall som du var enligt det här protokollet då, över just den här inflationssiffran för oktober. Och då var ju ändå prisökningstakten ungefär dubbelt så stor som ett mål och dessutom lite högre än ni hade prognostiserat så sent som i september. Du pratade lite om det, men kan du utveckla lite mer vad det som fick dig att känna dig så lättad över det här utfallet?
Ja, nej, men det var ju, tycker jag, att vi hade i utfallet för september låg, det är fortfarande så som du säger, att ser vi till mätt i sådana här 12-månaderstal så låg vi fortfarande, så låg inflationen fortfarande över vår prognos. Men den låg ännu mer över vår prognos i utfallet i september. Så man kan säga att det här prognosfelet hade slutits lite. Och det var just den här positiva dynamiken man kunde se så tydligt. Och vi har ju under den här perioden börjat titta mer på inflationen högfrekvent. Alltså hur utvecklas priserna senaste månaden, senaste 3 månader, senaste 6 månaderna. Och det där kan man göra för alla de här olika måtten på underliggande inflation vi använder. Som vi använder på nya mått nu, rika av erfarenhet från den här perioden. Och då var det väldigt tydligt att hur man än tittade på det här så var allting i stort sett ner, förutom några få siffror var kanske inte riktigt så positiva. Men den bilden var, tycker jag, för mig helt ny. Den hade jag inte sett tidigare vid liknande övningar för tidigare månader. Sen var ju också det att jag tycker nu när vi tittar på den realekonomiska situationen, då ser inte det ut som en inflationistisk miljö som väntar där framme, utan det här bör, efterfrågeutvecklingen är sån att det bör finnas förutsättningar att kunna få ner inflationen. Och sen inte att förglömma, vi har fått en förstärkning av kronan som är rätt betydande faktiskt. Nu är den fortfarande nivåmässigt svag, men den här utvecklingen är ju också positiv. Så det var inte bara utfallet, det var flera saker tyckte jag som adderade till ändå det här och gav skäl till optimism.
Ja, när du samlade ihop all den här informationen i ett tal som du höll i fredags den 8 december så sa du att ni nu har tillräcklig information för att inte behöva höja räntan vidare. Det kanske inte var ett ordagrant citat, men innebörden var ungefär den. Mig vetligen är det den tydligaste signalen hittills som någon har skickat från Riksbanken om att det är färdig höjt. Hur kan du vara så säker på den saken?
Ja, jag är inte säker, utan jag är ju också, precis efter den här meningen som jag tror i fred var rätt så ordagrant citerad, så kom en annan mening som säger att vi också har full beredskap att höja räntan igen om vi behöver göra det.
Men det har väl centralbanker alltid?
Det har vi alltid, men det finns ett signalvärde ändå att lyfta fram det, så att jag skriver ju inte av det, och man ska vara försiktig. Det här är en månad. Och sen i och för sig lite andra indikatorer också, men man ska vara försiktig. Vi får se hur det ser ut imorgon. Vi räknar ju inte med en kraftig ytterligare nedgång för inflationen exklusive energi imorgon. Så att den kommer att gå ner lite grann tror vi, men inte jättemycket. Men det finns risker här, det är absolut så. Vi har ju gjort jättestora prognosfel under hela den här resan, så man måste vara ödmjuk. Men vår bana toppar ju på 4,10. Vi brukar ändra räntan i 25 punkter steg eller multiplar 25 punkter steg, och det lämnar ju också signaler att det är troligare att vi lämnar den på 4 än att höja den till 4,25.
Ja, precis. Men det är ju nästan hugget som stucket om man bara tittar på banan. 4,10 blir då 40% för en höjning med 25 punkter om man tänker på det viset. Och det är ändå en ganska betydande sannolikhet, så att du är ju lite på tvärs mot banan här nu som du...
Ja, det är möjligt att jag var spåret mer optimistisk än de andra, ja.
Du har ju suttit länge i direktionen sedan 2012, och först sågs du som en hök, sedan länge som en duva, under de senaste 2 åren, hök igen, och nu då med de senaste kommentarerna här så är du återigen direktionens största duva enligt min kollega Nils Åkessons färska ranking som vi hade här för ett par dagar sedan. Är du vad man brukar kalla en penningpolitisk aktivist?
Alltså så här, under perioden när inflationen var för låg, nästan svårt att föreställa sig nu att det var på det viset, men vi hade ju drygt halvt decennium där inflationen låg systematiskt under målet. Där någonstans höll jag faktiskt ett tal som jag tror hade ungefär rubriken en inflationshök med en ränteduva. Därför att jag ville tydliggöra att det här med att kalla någon för hök eller duva, det går liksom inte att sätta en sån etikett principiellt, utan det beror så som jag ser på det vad inflationen är någonstans. Är inflationen låg, ja, då argumenterar man för en expansiv politik, och är inflationen hög argumenterar man för en kontraktiv politik. Så att så hänger det ihop tycker jag. Då blir man... Om man glömmer bort inflationen, ja, då blir man ju en hök när inflationen är hög, och så blir man en duva när inflationen är låg. Men det berättar ju inte den fulla historien.
Mm. Det gäller ju för samtliga i och för sig då. Det jag menar det här med en aktivist, alltså är du en som är snabbare att ta till dig signaler från ekonomin och därmed ändra din uppfattning? Isabel Schnabel, som är då tysk ledamot i ECBs direktion, hon tog ju upp det citatet som brukar kopplas till Keynes, att when the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Som ju var betydande fotbyte från hennes sida. Hon har ju betraktats just som en av hökarna i ECB. Är du en sån som snabbare än kanske dina kollegor liksom anpassar dig din syn efter vad du ser händer i ekonomin?
Ja, men det vet jag inte. Om vi relaterar till perioderna som har varit, då hade vi ju först den här långa perioden med för låg inflation, där vi till och med sänkte styrräntan negativt, och vi gjorde värdepappersköp och sånt där. Stora ansträngningar för att få upp inflationen. Vi såg tydligt under den här resan att det fanns åtminstone tendenser till trovärdighetsproblem. Alltså frågade man folk, vad tror ni om inflationen på 5 års sikt? Vi får alltså 5 år på oss att rätta till det här. Då låg de klart under 2. Det var också väldigt tydligt i våra samtal med arbetsmarknadsparter att de sa att vi har svårt att använda inflationsmålet som utgångspunkt i lönebildningen. Och det skulle jag säga, det är ju det absolut största förtjänsten som inflationsmålet i Sverige har haft. Bidragit till att stabilisera lönebildningen. Vi ser ju fantastiskt att det har gått den här gången i löneförhandlingarna. Så det fanns trovärdighetsproblem. Så att den här så kallade aktivismen om det, det skulle jag snarare kalla, där handlar det om att rädda det innersta inflationsmålet hade, nämligen trovärdigheten, förtroendet för målet. Så att kalla det för aktivism tycker jag går lite långt. Den här perioden, en enorm prisstörning där inflationen överstiger 10% i december i fjol, utan energi över 9% i februari i år. Det tycker jag inte heller, det är väldigt naturligt att en centralbank med mål på 2% måste reagera i ett sånt läge för att överhuvudtaget ha en chans att kunna argumentera för att man siktar på 2% inom en rimlig, inom ett rimligt tidsperspektiv. Så jag tycker det här är inte så enkla perioder att föra den här diskussionen om aktivism kring, därför att det just handlar om att verkligen rädda det innersta som finns där, nämligen förtroendet för inflationsmålet.
Ja, du nämnde kronan här för en stund sen, och där har det ju förändrats. Den är ungefär 6% starkare än den var för 2 månader sedan, när den var som svagast, mätt med det här KIX-indexet som ni använder, som är ett konkurrensviktat index. Man blandar en korg av valutor från länder som är viktiga för den svenska ekonomin. Vågar man säga att valutavinden har vänt nu?
Svårt. Jag menar, vi har väl lärt oss att man ska vara otroligt försiktig med att prognostisera kronan. Den är helt enkelt svår att förutsäga. Jag skulle väl våga gå så här långt att säga att jag hela tiden trott under den här perioden när kronan har varit så svag. Alltså den stora försvagning vi fick egentligen från slutet av 2021. Fram tills egentligen rätt så nyligen. Den försvagningen har jag hela tiden tolkat som att den hänger ihop väldigt mycket med den globala miljön. Och inte minst vad som hände med räntesättningen i USA. Nu ser det ju ut som att de kan ha nått en topp, liksom många andra också. Men de led ju lite här, och inflationen gick också upp snabbare i USA än man gjorde i andra länder. Så med den bakgrunden så tycker jag ändå att förutsättningarna för en bättre resa för kronan framöver bör finnas där. Och sen förhoppningsvis ska ju kanske hela, nu har vi massor med geopolitiska risker och liknande också, men hela inflationssituationen globalt bör ju kunna bli lite stabilare. Inflationen har kommit ner i många länder, och det bör också ge så att säga en bättre miljö för världsekonomin. Och kronan brukar må bättre helt enkelt när världsekonomin mår bättre.
Så att, du vågar inte säga att vinden har vänt, men det låter som att du ser i alla fall hyfsade förutsättningar för att vi inte ska komma tillbaka till de här väldigt svaga nivåerna som var i september.
Det tycker jag man kan våga gissa, ja.
Ja. Så är det några fler orsaker? Du nämnde att synen på Federal Reserve har ändrats, inflationen har blivit lägre. Finns något mer du ser som ligger bakom den här kronförstärkningen vi har sett?
Alltså det är ju väldigt svårt. Alltså jag tyckte vi gjorde ju några djupdykningar på kronan. En intressant djupdykning vi gjorde, där kunde vi konstatera att ett skeende under de senaste åren är att det har blivit mycket mer av finansiella aktörer som deltar i transaktioner runt valutan jämfört med tidigare. Man skulle kunna förmoda att sådana finansiella aktörer kanske har lite mer kortsiktiga perspektiv än de som sitter och handlar med varor och tjänster och sådär. Och i så fall skulle det ju kunna vara så att ett fundamentalvärde för en valuta på längre sikt spelar liksom lite mindre roll som attraktor för växelkursen. Och det skulle kunna göra att den kanske fladdrar iväg lite extra mycket när de här investerarna får för sig att nu ska vi gå i den här riktningen. Men då kan det också vända i andra riktningen lika snabbt. Men det skulle kunna vara en sån effekt. Men om då den här inramningen som ändå bör spela roll även för dem förbättras, så kanske de kan hjälpa till att bidra till en starkare krona också med sitt sätt att se på läget.
Den här förstärkningen har ju sammanfallit nästan på dagen med att ni började valutasäkra valutareserven, delar av den. Som ju ni har understrukit många gånger, inte har att göra med penningpolitiken, utan att det är ett sätt att hantera riskerna i er balansräkning. Och belopp är ju små som ni håller på med jämfört med vad som dagligen omsätts på valutamarknaden. Tror du ändå att det kan ha haft någon betydelse, att det är ändå någon typ av signal ändå från Riksbanken att ni inte bara pratar om kronan utan faktiskt också gör något?
Alltså marginellt, men det är oerhört svårt att liksom på något vis göra en analys av det där. Men jag skulle kanske i så fall mer tro att den aktiva försäljningen av statspapper kan ha bidragit. Där sa vi också då när vi började med det att det här kommer att öka mängden riskfria tillgångar i svensk ekonomi. Kan leda till att till exempel internationella investerare kommer tillbaka till Sverige. Det har vi sett i siffrorna att de har gjort. Hur mycket det här som vi har gjort spelar roll vet jag inte. Men det är väl flera pusselbitar här som adderar och alla pekar i samma riktning. Och har vi kunnat bidra lite grann med vårt agerande så är det bra.
Ja, och apropå den här försäljningen så har ni sagt att ni ska fundera på om ni ska öka på takten ytterligare. Kort historieskrivning då för de som kanske inte har följt det i detalj. Ni började i april och sen så ökade ni beloppet efter sommaren. Först var 3,5, nu ligger det på 5 och nu har ni sagt att ni vid ert möte i januari med besked 1 februari kommer att fatta ett nytt beslut om huruvida ni ska öka på. Tolkningen på marknaden är nog att ja, det kommer att bli så eftersom ni också har sagt att ni tycker att det här har fungerat väldigt bra. Vill du markera mot den tolkningen på marknaden på något sätt? Eller?
Nej, utan det är väl möjligen formuleringen tror jag bara att vi kan komma att fatta ett beslut. Så att vi har inte så att säga fattat beslutet än. Men att vi signalerar det finns ju så att säga ett skäl till att vi gör det. Och då har vi rimligen en stark tro på att vi kommer att landa där. Och annars har du ju beskrivit, tycker jag, skälen rätt bra nu alldeles nyss själv, att det har gått väldigt bra. Marknaden verkar uppskatta detta. Det kan vara så att det bidrar lite till en kronförstärkning och det är i så fall bra. Så att, och vi ser det här som en del i en normalisering av vår balansräkning där vi kommer ner helt enkelt med de stora innehaven framöver.
Ja, som du har varit inne på så har vi en väldigt stökig period för oss de senaste åren. Vi ska prata mer om det, men först ska vi ta oss tillbaka drygt 3 år i tiden till september 2020. Då intervjuade jag dig på länk som man gjorde på den tiden. Och bara som kort bakgrund då, så inflationen mätt med målvariabeln KPIF var då 0,3% i september 2020. Då sa du så här.
Sen vill jag gärna peka på att det finns en del faktorer som faktiskt kan göra att inflationen kan överraska uppåt. En är ju att förr eller senare så kommer ju efterfrågeeffekterna att vända till att bidra till så att säga ett stigande inflationstryck. Det kan dröja lite grann, men när man får ett sånt här kraftigt BNP-fall, då blir ju också rekylen väldigt stor. Och då finns ju en del såna här mekanismer som ibland lyfts som speedlimit-mekanismer som kan göra att inflationen börjar stiga fast man fortfarande har en svag nivå på resursutnyttjandet för att det helt enkelt går så fort uppåt. Det är ju lite en öppen fråga då hur starka sådana effekter kan tänkas bli. Men sen har vi också en rad förändringar på ekonomins utbudssida. Jag tänker där på stigande energipriser. Nu har ju oljepriset framförallt tyngt inflationsutvecklingen en del, men det kan vända åt andra hållet. Vi har minskad konkurrens, en nedgång i globala värdekedjor, mer protektionism och sånt här. Som ju inte är positiva saker generellt sett för den ekonomiska utvecklingen, men som kommer att kunna verka uppåt då på priser och inflation.
Ja, vi petade in små pling där som du hörde för varje faktor som du tog upp då och som vi nu efterhand vet bidrog till den här globala inflationsuppgången som vi har haft och som startade på allvar ungefär 1 år efter att vi pratade om det här. Sen fick vi ett krig i Europa 1,5 år efter att vi pratade om det här. Men du var ganska tidigt på bollen, eller väldigt tidigt på bollen kring vad som skulle kunna få läget att vända helt. Från där vi var då med liksom 5-6 år av inflation under målet, en pandemi som hade lagt en våt filt över hela världsekonomin och inflationstal som, ja det var minus vissa månader, 0,3 som sagt när vi pratade här. Berätta, hur känns det? Hur känns det? Sportfrågan.
Ibland har man väl kanske lite tur, jag vet inte. Man säger mycket när dagarna är långa. Nej, men alltså de här, alltså att det skulle kunna bli en stark skjuts på efterfrågan efter pandemin, det kunde man ju anticipera, tycker jag, i förväg. Och även oron kring energi- och råvarupriser fanns det skäl att liksom bekymra sig för redan då. Men att det skulle bli den här typen av brutala effekter som vi sen såg, där var inte jag heller i närheten av att liksom ha en chans att kunna förstå det. Och det fanns ju ingen prognosmakare i Sverige som, eller i världen för den delen, som kunde förutse det här. Så det är ingenting jag liksom, även om det är kul att du spelar upp det här nu, så är det ingenting jag Jag vill säga att jag liksom hade någon slags förmåga att förutse.
Nej, därför att baksidan av myntet är då att trots att du uppenbarligen hade de här insikterna och tankarna väldigt tidigt, så dröjde det ända till april 2022 innan Riksbanken höjde räntan, och du hade inga invändningar mot beslutet att ligga still under mötena där innan. Så du drog ju liksom inte riktigt slutsatsen av det här. Var det att du inte såg tillräckligt starka belägg för att det här var på väg? Eller vad berodde det på att du liksom inte drog i nödbromsen tidigare?
Nej, men så var det väl någonstans. Jag menar, det man behöver komma ihåg här, vi var ju svårt färgade av den här perioden med låg inflation som var så länge. Jag kommer ihåg det där, att det tog flera år för mig att liksom få in i mitt huvud att vi verkligen har ett seriöst problem med för låg inflation. Hela inflationsmålsregimen en gång i tiden skapades ju därför att vi hade för hög inflation. Och det där var svårt att liksom ta in, att verkligen förstå att det här är verkligen ett seriöst problem som vi har nu med för låg inflation. Och den historien hade vi ju med oss när vi kom in i den här perioden. Och som jag sa tidigare, en prognos då runt årsskiftet 2021-2022 på att inflationen skulle bli 10%, det hade jag satt noll sannolikhet på. Sen tycker jag så här sett i efterhand, jag menar fortfarande att i februari när vi valde att inte ändra styrräntan, att förmodligen hade jag gjort samma val, om vi hade spelat om den här skivan 100 gånger hade jag gjort samma val om och om igen. Situationen vi hade då var ju att inflationen, det utfall vi hade tillgång till var det för december året före. Där hade inflationen exklusiv energi kommit ner till 1,7% från 1,9% månaden före. Fallande alltså, och under målet. Sen är det visserligen sant att energipriserna hade stigit. Men då såg det fortfarande ut som att det kan finnas förutsättningar att det här är tillfälligt. Och mycket riktigt, alla prognosmakare i Sverige hade också den bilden. Det skulle bli en temporär uppgång i inflationen mot slutet sen av det här året skulle det gå ner igen. Och ingen trodde att räntan skulle behöva ändras under den här perioden. Sen tycker jag, om jag ska vara självkritisk, och jag tror jag har sagt det där protokollet också, att vi borde ha justerat upp räntebanan mer i det läget. Det hade varit rimligt att göra. Vi gjorde en pyttejustering där i februari. Men att höja räntan, även om vi ska agera baserat på en prognos, så måste det finnas någonting man kan verifiera sitt agerande med som har hänt. Och det fanns det inte i det läget, menar jag. Sen några månader senare, då höjde vi ju räntan. Då hade inflationen stigit till 4% eller något liknande. Och då var det väldigt tydligt att det här är någonting annat än bara energipriseffekter och en temporär inflationsuppgång.
Ja. Åter till de här stökiga åren då. Det har ju varit ganska svårt att följa vad som har liksom rört sig under ytan i ekonomin. Det har varit väldigt många störningar av olika slag, framförallt kopplat till pandemin men även till kriget i Ukraina då. En sak som diskuteras fortfarande och har diskuterats mycket i vilken grad den här inflationsuppgången som har varit driven av utbudsproblem och i vilken grad det handlat om stark efterfrågan. Vilken fördelning skulle du, om du får liksom ta de här två, det finns ju mycket i ekonomin, men om vi håller oss till de två grundläggande faktorerna, vad skulle du säga att det handlar om i procent ungefär på vardera av de här?
Jag vill inte sätta några procent på det där, men jag har ju sett ett antal studier och det är inte kanske för Sverige så många utan internationella studier, men som har en tendens att landa i ett rätt jämnt skägg här. Det är 50-50 ungefär. Det är definitivt båda sakerna som spelar stor roll. För mig verkar den historien ganska rimlig. Så, så som jag brukar tolka det här, att vi får ett antal relativprisförändringar på utbudssidan. Det är där det börjar. Det är energipriser, råvarupriser och sådana saker. Det där, de blir väldigt stora de här förändringarna, så bara det höjer de här inflationstalen väldigt mycket. Men sen, eftersom efterfrågesituationen ändå var ganska god, så har de här prisförändringarna, kostnadsökningarna som det blir för företagen, där finns det då förutsättningar för företagen att höja sina priser i ett andra led, så att säga. Och det är det som gör att inflationsuppgången blir så bred och gör att det skjutsar på inflationen ännu mer uppåt då. Så att den här kombinationen av ett gott efterfrågeläge med förutsättningar för företagen att höja sina priser och de här enorma störningarna som kommer in i systemet. Det senare är ju då mer efterfrågesituationen när företagen kan höja sina priser. Men den kombinationen bäddade för den här dramatiska uppgången i inflationen.
Ja, för en centralbank är det viktigt att liksom ha en uppfattning om vad det handlar om. Därför att om det är i huvudsak utbudsstörningar, då är det inte självklart att man ska agera så starkt med penningpolitiken. Det är så kallade andrahandseffekter då man kan ge sig på. Men om man tänker att det är framförallt efterfrågan, då är det en annan sak och det krävs en stark reaktion. Har ni liksom haft den här diskussionen löpande under, vad är det vi ser här? Det var väl lite därför det kanske tog tid centralbanken också, att man tänkte först att det kanske bara, eller i alla fall 80-90% handlar om utbud. Sen har man svängt lite och många har ju gjort bedömningen att ekonomin var i mycket bättre skick efter pandemin än vad vi trodde. Hur har era diskussioner gått liksom kring den här avvägningen? För det har ju väldigt stor betydelse för hur ni ska agera.
Mm. En jättebra fråga. Jag har väldigt mycket att säga kring den där, så låt oss försöka bena upp det där. Jag menar, till en början, precis som jag just beskrev, så var förhoppningen, analysen väl den att det här skulle kunna klaras med att det egentligen bara blir en stor uppgång i energipriser. Och vi får inte de här andrahandseffekterna. Men så blev det ju inte, utan vi fick en spridning, vi fick en förändring i prissättningsbeteendet. I Sverige gick det ju från en bild där företagen ofta sa att det är omöjligt att höja priserna till att det var helt accepterat att alla gjorde det. Och det var nästan så att de som inte ens behövde höja priserna också gjorde det, för att det var så accepterat att säga. Att den här KI-studien i december 2022 tror jag det var, som jag tycker tolkades lite märkligt i debatten. Frågeställningen som gick in för hela studien, det var ju den, hade företagen höjt sina priser mer än kostnaderna hade stigit? Och sen var svaret på den frågan, nej, det har de inte gjort. Och så blev det nästan så en positiv tolkning av det hela. Åh, vad bra, företagen har inte höjt sina priser mer. Men i själva verket så visade ju studien att om man antar att företagen höjer sina priser 1-1 i förhållande till kostnadsökningarna, då kan man i princip förstå inflationsutvecklingen som vi hade haft rätt väl. Och det är ju ett prissättningsbeteende som inte är det normala. Det normala är att företagen ser igenom en del av kostnadsökningarna för att de tror att de är tillfälliga. De vill vårda sina marknadsandelar och liknande. Så det här var egentligen, signalerade en dramatisk förändring i prissättningsbeteendet. Fast i debatten gjordes inte riktigt den här tolkningen. Men det tycker jag var en väldigt värdefull studie som jag byggde mycket på därefter, att någonting illavarslande var på gång i prissättningsbeteendet. Och jag försökte lyfta den här debatten ett antal gånger sedan därefter. Så att då, senast då, men jag skulle säga tidigare naturligtvis, vi hade ju också reagerat på inflationen tidigare. Det var tydligt att det fanns det här efterfrågeelementet som var mycket starkare än vad vi hade räknat med initialt. Och apropå hur penningpolitiken ska se på det här, det är precis som du säger, att är det en ren utbudsstörning, då dessvärre så går inflationen och realekonomin i olika riktning, då ska man inte reagera lika starkt, därför att man vill så att säga inte plåga ytterligare realekonomin jämfört med en efterfrågestörning där man stabiliserar så att säga både realekonomin och inflationen om man ändrar räntan. Så tycker jag det hänger ihop. Men att gå till den här extrema ståndpunkten som somliga haft, att man ska överhuvudtaget inte göra någonting alls när man får utbudsstörningar, det håller jag ju inte med om. Utan penningpolitiken, för att skapa ett förtroende för inflationsmålet, måste även då reagera, även om det kan vara tufft för realekonomin.
Ja, ändå om man pratar om det här, så tycker jag det är intressant att i andra länder, inte minst USA, som har haft budgetunderskott på krisnivå ända sedan pandemin, 6-7% i år, och även en del europeiska länder. Vi har också sett i många länder att löneökningarna har varit mycket större än de svenska. Belgien är intressant, där den enda hyfsat stora ekonomin som har indexerade löner. Där var det deflation, inte den senaste månaden, men den förra månaden. Och inflationen i de här länderna som då har större löneökningar och ordentliga budgetunderskott, alltså mer efterfrågan, ändå har inflationen fallit om något snabbare än i Sverige, där vi har haft återhållsamma löneökningar och en finanspolitik som har hållit igen jättemycket. Talar inte det för att det kanske ändå är utbudet det har handlat om i större utsträckning?
Precis, så den här bilden är ju väldigt komplicerad. Jag tror att vi kommer behöva hålla på med analyser under en period efter det här, för att liksom försöka, vi kommer ju aldrig säkert få något svar med all säkerhet, men att försöka förstå vad som har hänt här bättre. Det finns ju flera saker som är lite knepiga att förstå. Du nämner löneökningarna i Sverige, finanspolitiken skiljer sig väldigt kraftigt jämfört med USA till exempel, Storbritannien. Men även räntekänsligheten hos hushållen, där skulle man ju tro att det går mycket, mycket snabbare med penningpolitiken mot hushållssektorn. Vi ser förvisso också en klar nedgång i konsumtionen. Men som du säger, slutresultatet för inflationen verkar ju vara ändå att vi hade en högre topp än både USA och euroområdet. Och det verkar inte hittills gå att se några jättestora fördelar för Sverige i den bemärkelsen. Men jag inbillar mig att framöver är risken för att det här ska bita sig fast på en för hög nivå mindre just av de här skälen. Och inte minst löneökningarna. Men när man pratar svenska löneökningar, som jag tycker verkligen är ett fantastiskt tvåårsavtal vi fick, 4,1% första året, 3,3% andra året. Det där är ju löneökningar som sitter bra jämfört med ett inflationsmål på 2% och en inflation som är 2%. Men det signalerar ju också väldigt tydligt att vi måste få ner inflationen 2024 nu till nära målet. Annars kommer inte de här löneökningarna att ligga kvar på den nivån. Så det är helt centralt. Men det hjälper oss väldigt mycket och jag tror att det kommer att minska risken för att vi inte får ner inflationen.
Ja, så du tror att även om det, man så att säga, hittills inte har fått så bra betalt för att liksom ha låga löneökningar, återhållsam finanspolitik och extrem räntekänslig ekonomi, så kommer det minska risken kanske för att inflationen inte sticker igen då? Eller är det ungefär så jag ska tolka det?
Så, ja, eller fastnar någonstans så att säga, på vägen ner över 2. Och en annan dimension i detta som det kommer ta en längre tid då innan vi kan syna, det är ju det att de länderna där hushållen binder sina räntor väldigt långt, vi vet ju inte hur ränteläget kommer vara i framtiden, men måhända kommer det där att hända saker med folks boendekostnader i ett läge där det här inflationsproblemet inte finns längre. Så det kan ju kanske vara ett bekymmer.
En förskjutning då, ja, av räntesmällen eller vad man ska, ja, säga. Ja.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
I september i år hände något som inte hade hänt sedan april 2020, som ju var en extrem månad, och bortser man från den pandemimånaden får man gå tillbaka ända till 2014. Jag tänkte att du ska få gissa vad det är för märkeshändelse jag syftar på. Du ska få en ledtråd, KPIF, det vill säga den officiella målvariabeln.
I december?
I september i år hände det här. Det hände också i april 2020 och sen får vi gå tillbaka till 2014.
September i år, 2023, KPIF.
Få en till ledtråd, styrräntan.
Vad sa du?
Styrräntan, en annan ledtråd. Nej, det var första gången som styrräntan var på samma nivå eller högre än KPIF-inflationen.
Okej. Okay.
Alltså att man hade i stunden en positiv realränta. Sen när man tittar på realräntor så enligt finsmakarna så är det ju inflationsförväntningarna på längre sikt och sådär man ska titta på. Men ändå har då alltså er styrränta varit lägre än inflationen alla månader sedan 2014 förutom en pandemimånad och nu i september.
Du har studerat siffrorna noga.
Jag tittade på det, jag tyckte det var intressant. Och jag frågade inte dig för att liksom sätta dig på pottkanten här, utan som en introduktion till ett möjligen knöligt resonemang. Det faktum att en given räntenivå kan vara olika åtstramande beroende på hög inflationen är, eftersom den reala räntan blir annorlunda beroende på vad som händer med inflationen. Det finns flera implikationer av det här, men en är ju den att även om ni inte gör någonting med räntan nu, vilket er räntebana signalerar att ni inte ska fram till början av 2025, så givet att inflationen sjunker, vilket ni och alla andra tror, så kommer ju penningpolitiken att bli mer och mer åtstramande eftersom realräntan stiger när inflationen sjunker. Och om man ska tro era prognoser vad gäller styrräntan och vad gäller inflationen så kommer ni ha en styrränta som är ungefär dubbelt så hög som inflationen redan till andra halvåret nästa år. Är det rimligt med tanke på de konjunkturutsikter som vi ser? Jag tänker på exempelvis arbetsmarknaden.
Så här, det har ju varit väldigt mycket synpunkter just kring den här räntebanan. Och retoriken i centralbanksvärlden är ju snarlik i olika länder. Att nu har vi kommit upp till en restriktiv nivå. Där ska vi ligga ett tag. Räntan ska få göra sitt jobb tills vi har vunnit så att säga, slaget mot inflationen. Jag tror att ett element i detta är ju att man vill komma ur det här ekorrhjulet där marknaden hela tiden piskar centralbankerna att fortsätta höja. Jag tycker det var ganska anmärkningsvärt. Jag tror att det var vid tillfället när vi höjde styrräntan med en procentenhet. Väldigt mycket. Då försvagades kronan. Det kan ha varit i tillfället när vi höjde med 75 punkter också. Men en mycket stor räntehöjning här och nu. Då försvagades kronan istället. Och då när man lyssnade på marknaden så hörde man ibland svaret. Ja, men det beror på att er ränteplan i framtiden är inte tillräckligt stram. Så det var det där man hade fastnat i. Det tror jag sen ledde till att centralbankerna försökte skifta debatten. Vi måste börja prata mer räntenivå här, inte bara höjningarna hela tiden. För annars kommer vi att höja för mycket. Så den retoriken tror jag låg bakom den idén. Att låt oss sen få upp räntan till någonting vi tror är restriktivt. Och sen ska den få göra jobbet under en period. Tycker jag man har lyckats med rätt okej, okay, alltså i min tolkning ändå av detta. Hur länge ska man ligga där uppe då? Är ju nyckelfrågan, tycker jag hänger ihop med en del av det du säger där. Det är en jättesvår fråga. Jag blir inte förvånad att vi och andra centralbanker har någon form av konservativ bias där. Efter det vi har varit med om. Inflation över 10% som jag sa. En händelse vi nog hade satt sannolikhet noll på om vi gick tillbaka till ett antal år. Så att efter den händelsen och efter de gigantiska felskattningar av inflationen som var under hela den här resan så vill centralbankerna vara riktigt säkra på att det här är vunnet innan vi börjar prata räntesänkningar. Så det tror jag ligger bakom en del av den här retoriken som man kan se där. Men det är också så faktiskt, vi har gjort en del övningar på Riksbanken som jag tycker är lite intressanta. Så länge man ser uppåt risker för inflationen i framtiden kan man bli lite förvånad över hur ett sånt här väntevärde för räntan i framtiden kan hållas uppe av de här uppåt riskerna för inflationen. Sen när de gradvis faller undan, vilket vi hoppas de ska göra nu också, då kommer tendensen att den här räntan går ner snabbare att bli större. Och jag har sagt det flera gånger, för mig ligger ingen prestige i det här. Om det visar sig att vi kan sänka räntan snabbare än vad vi säger enligt den här räntebanan vi har nu, då är jag den första att vilja stödja det. Så jag kommer inte sitta om några månader och säga, jo men vi gjorde ju en prognos och därför ska vi hålla fast vid den och sådär. Utan då gäller det att vara beredd, att ha ett öppet sinne. Du körde Keynes-citatet, då får man ompröva och vara beredd att agera på ett annat sätt.
Ja, om det blir som ni tror så vore det ju ovanligt. Tittar man på hur Riksbanken har agerat de senaste 30 åren så har det gått i snitt 5 månader, till och med lite mindre från den sista höjningen till den första sänkningen. Nu skulle det vara 18 månader eller något liknande.
Men vi har inte haft ett sånt här inflationsscenario heller. Med en sån hög inflation och med den typen av tendenser till ändrat prissättningsbeteende som vi har sett, det är nytt. Så det kanske kan behövas en lite stramare politik för att så att säga bli av med det där än i de tidigare scenarierna.
Ja. En annan aspekt av det här med att en given nominell ränta kan vara mer eller mindre åtstramande även om den är densamma är ju det här luriga begreppet den neutrala räntan, alltså den räntan som vare sig gör att ekonomin bromsar eller ökar farten. Och en del har ju bedömt att den här neutrala räntan har stigit lite de senaste åren. Den allra senaste bedömningen från Federal Reserves New York-filial var ju för att den sjönk lite grann, men de gör de där ganska ofta. Men grundläggande trend, de flesta bedömer nog ändå att den har kommit upp lite grann från de väldigt låga nivåer vi låg på. Har du på något sätt ändrat uppfattning om var den här icke-observerbara men ack så viktiga räntan ligger någonstans? Mm.
Nej, och jag har ju pratat väldigt mycket om den neutrala räntan som ett koncept och hur viktigt det är att inte glömma bort att den finns där. och att resonemangen kan bli snåriga om man inte tar in det.
Det senaste i tal bara igår, va, tror jag.
Exakt. Ja, ja. Så ett sätt att liksom avdramatisera det här med negativ styrränta, det är ju om man förstår att det normala ränteläget har sjunkit under flera decennier och att det som vi tidigare tyckte var en jätteexpansiv penningpolitik inte är lika expansiv längre när den här neutrala räntan är mycket lägre. Så det är en jätteviktig sak. Men att siffersätta det här är fruktansvärt svårt. Och jag tror att om man går ut med siffror, då vill man ju att de ska liksom på något vis tillföra någonting. De ska ha någon slags värde. De ska kunna guida människor och sånt där. Och känner man att det är så osäkert och svårt att man inte har kapacitet att göra det, då tycker jag det är bättre att föra kvalitativa resonemang så som vi har valt att göra. Så jag tycker att i den praktiska penningpolitiken, mitt sätt att se är väl att det är helt tveklöst så att den neutrala räntan har kommit ner. Det finns inget...
Och då pratar vi jämfört med 80-90-tal?
Ja, ja. Mm. Under flera decennier kommit ner till en mycket lägre nivå. Sen exakt på vilken nivå den nu ligger, det är jättesvårt att säga. Den här frågan, har det börjat stiga nu då? Också jättesvårt att säga. Jag roar mig att lyssna på en debatt mellan Larry Summers och Olivier Blanchard. Som en ganska lång debatt de hade. Två enastående ekonomer med olika uppfattningar om vad som har hänt med den där räntan under senaste tiden. Så att det där är en mycket svår fråga. Det är också möjligt att man ska tolka vår räntebana lite grann som att den väger in en risk, chans eller hur man nu vill se det, att den neutrala räntan har krypit upp lite och är på väg upp. Då blir så att den här platta räntebanan lite lättare kanske att ta in. Det är inte så vi resonerar på Riksbanken explicit, men det är en aspekt på saken. Och som sagt, vissa ekonomer som du själv var inne på tror att det kan ha hänt. Men jag tänker i den praktiska politiken, där är det för mig mer att ta steg i penningpolitiken, undersöka vad de ger för effekter, dra slutsatser och fundera på nästa steg. Det tycker jag har fungerat ganska bra, fast man inte riktigt vet vad den neutrala räntan är. Man kan ju läsa av hur stram penningpolitiken är ändå på de utfall man fortlöpande får. Men jag tycker det är en jätteviktig fråga. Som koncept extremt viktigt att ha med sig, men att siffersätta är otroligt svårt.
Ja, siffersätta behöver inte jag bara, så här, om jag tolkar marknaden i bred bemärkelse rätt så där, så är väl en uppfattning att ja, räntorna är höga nu, centralbankerna kommer att sänka dem och marknadsräntorna kommer kanske att gå ner också, men räkna inte med att vi ska tillbaka till de nivåer som det var under åren före pandemin, det vill säga noll eller strax över. Och det jag i mitt huvud får för mig då, att ja, det de säger är väl egentligen att den här neutrala räntan är högre än den var kanske under 2010-talet, för annars skulle vi inte vilja ha räntor som ligger lite högre. Så att, utan att det är någon siffror inblandat, så skulle jag säga att det är så ekonomkåren ser på det, vilket bakvägen lite blir att säga att ja, men den neutrala räntan har nog kommit upp lite från de väldigt låga nivåerna som var för kanske 3-4 år sedan. Mm. Gör du den tolkningen också?
Ja, det tycker jag är en ganska rimlig bedömning. Och en faktor i det där är väl också finanspolitiken, när man tittar på den lite mer brett. Det finns ju stora behov att göra en del offentliga satsningar. Försvaret, klimatet, utbildning, infrastruktur i en del länder. Det är en lång lista av saker som behöver göras. Vissa saker har kommit till här nu under senare år, men det har funnits ett behov i en del länder redan tidigare. Den faktorn bör ju bidra till en uppgång i den neutrala räntan i mitt sätt att tänka kring det här. Vi har tidigare koncentrerat oss väldigt mycket på demografiska faktorer, alltså investeringar, sparande mönster och sånt där. Och det har spelat roll, men den här finanspolitiska dimensionen vinner ju betydelse i det här läget, tror jag. Sen tror jag också för egen del, utan att riktigt så att säga kunna relatera det kanske till neutrala räntan, att vi hade ju i Sverige en period där vi kanske hade löneökningar i genomsnitt som var lite för låga för ett inflationsmål på 2%. De låg ju under 3% i snitt. Om vi tror att produktivitetspotentialen är större än skillnaden mellan de här två sakerna, ja, då går det inte riktigt ihop på lång sikt. Och det kanske kan vara så att vi kommer ur den här saken också med löneökningar som är en smula högre. Det är absolut inte så att jag sitter och argumenterar för löneschocker i Sverige nu, men löneökningar som så att säga funkar bra i förhållande till ett inflationsmål på 2% och den produktivitetspotential vi har, det tror jag är bra för ekonomin.
Ja, finanspolitik pratade du om. Vi har ju haft en väldigt restriktiv sån i Sverige de senaste 2 åren som jag var inne på tidigare, särskilt jämfört med en hel del andra länder. Hur viktigt har det varit för er att ni har fått, så att säga, hjälp från Elisabeth Svantesson?
Nej, men det, vi var inne på det tidigare, att 2 saker som har särskilt Sverige. Det ena är ju löneökningarna, påtagligt annorlunda än en del andra länder. Och det andra är en mycket mer ansvarsfull finanspolitik. Vi har ju varit tydliga från Riksbankens sida att det vi inte vill se är ju de här breda satsningarna som skulle pressa upp inflationen ytterligare. Det vore inte bra för mixen heller, för då måste vi svara med större åtstramningar i penningpolitiken. Men däremot så kan ju finanspolitiken göra massor med saker. Till skillnad från penningpolitiken så har de ju flera instrument. Så man kan bedriva en riktad politik mot grupper som har det särskilt svårt, till exempel. Och det bör ju inte skapa inflationsbrasa. Där finns ett utrymme att göra saker. Och det är ungefär så långt vi har velat gå. Sen att gå in i detalj på vilka åtgärder ska det då vara, så långt vill vi inte riktigt gå. Men att det, ibland får man den här bilden att, ja, finanspolitiken kan inte göra någonting. Det ska vara dunkelt där. Eller så ska man göra jätteexpansiv politik. Men det är inte 0-1 här, utan det går att hitta en mellanväg där man gör en del kloka saker men som inte bidrar till att förvärra inflationsproblemet. Och jag är väldigt glad för det, att vi har haft en bra koordinering mellan finans- och penningpolitiken under senare tid.
Ja, bara igår kom det ju ett förslag från den här långtidsutredningen som då, det ska man betona, det är ingen utredning som får direktiv från politikerna, utan den arbetar helt självständigt. Men deras huvudpoäng där var att vi bör ha en mer aktiv finanspolitik som gör mer för att stabilisera konjunktursvängningarna. Bland annat därför att det visat sig att det är svårt för Riksbanken att göra det, eftersom vi har kanske inte en nollränterestriktion, men det finns en nedre gräns i alla fall hur mycket man kan sänka räntan och därmed stimulera ekonomin. Det här är då som sagt inte ett förslag från regeringen utan en oberoende utredning. Men hur ser du på den tanken att finanspolitiken skulle... penningpolitiken måste ha hjälp, tror jag en av utredarna formulerade det som. Vad tänker du om det?
Alltså, till en början tycker jag ju det är bra att den här debatten har fått lite mer liv här under senare tid. Det är mitt intryck, har lyfts av andra också och sådär. Så att det är ett bra första steg att åstadkomma en bättre samlad ekonomisk politik, är att tydliggöra frågan, att prata om frågan. Så jag tycker det är väldigt bra att den tas upp. Nu har jag inte hunnit läsa alls utredningen, den är ju lång.
398 sidor, ja. 8 bilagor, så att du, ja, är förlåten.
Ja, vad bra. Men jag skulle säga så här, att jag höll något tal för några år sedan där jag just pekade på det här, att när det gäller den löpande avstämningen, om man uttrycker det så, mellan penning- och finanspolitiken, där går det att göra ganska enkla saker som skulle leda till förbättringar. Nu är inte Sverige ett land med jättehög offentlig skuld, men det är ändå så, när vi ändrar räntan då påverkas ju de offentliga finanserna via räntan som ska betalas på den här skulden, helt enkelt. Så då när vi höjer räntan, ja, då behöver man, alltså då blir utrymmet mindre för finanspolitiken, när vi sänker räntan tvärtom. Det utrymmet bör man, tycker jag, utnyttja lite mer systematiskt över tiden än vad vi har gjort i Sverige. Där mitt intryck mer har varit att det har handlat om hela tiden att egentligen få ner skuldkvoten. Då har varit glada och nöjda. Det är jätteviktigt nu att förstå att vi hade en period i Sverige med omfattande problem i de offentliga finanserna. Det var ingen ordning och reda överhuvudtaget. Det är inte alls tillbaka till den jag vill. Men på marginalen kan man, tror jag, åstadkomma en bättre policymix om man lite grann funderar på vad gör penningpolitiken från finanspolitikens sida, och från penningpolitikens sida, vad gör finanspolitiken? Och det tycker jag är ganska enkla. Det är en ganska enkel mekanism som skulle, och i vissa länder spelar det jättestor roll när man har stor offentlig skuld. Och vissa ekonomer i forskningen menar att det är nödvändigt att man tar den här hänsynen, annars kommer man inte få klara ett inflationsmål, till exempel. Så det tycker jag om den kortsiktiga politiken. När det gäller det här långsiktiga, då är ju med det här stora behovet av offentliga investeringar. Och där handlar det ju om att hitta en regim för att kunna åstadkomma det här, för det behov vi kommer att behöva tillfredsställa förr eller senare, utan att vi tappar greppet om de offentliga finanserna. Vi har varit väldigt bra på det här i Sverige. Ramverk för finanspolitiken som vi sedan håller oss till. Så jag har gott hopp om att vi kommer kunna klara det också nu i en svårare miljö. Men det är stora utmaningar, men det måste gå att göra vissa offentliga investeringar utan att allting bara spårar ur. Så det tycker jag är en fråga man behöver fundera på. Hur lägger man upp en sån regim? Så att man kan kanske köra temporära underskott under en viss period, men sen komma tillbaka till en mer situation med balans eller överskott.
Skulle du vara för en, ha en separerad budget? Det har vi haft förut med en liksom löpande del och en investeringsdel.
Det går ju väldigt långt nu. Jag borde kanske inte säga så mycket om det. Men det jag kan inte hjälpa mig själv. Jag skulle vara emot det. Jag tycker inte den typen av konstruktioner, när man tittar historiskt, har varit särskilt framgångsrika. Det har haft tendensen att leda till att man lassar in allt möjligt i de här särskilda spåren. Och då funkar det inte. Så i så fall måste disciplinen vara extrem, att man just gör de här särskilda spåren för de här sakerna man har bestämt sig förväg. Men det är svårt, om man ska komma ihåg, det är ju val under de här perioderna också, så det kommer nya regeringar med nya idéer, så det gör sådana konstruktioner också sköra. Så jag skulle vilja hålla det inom ett finanspolitiskt ramverk och tänka igenom det systemet noga.
Ja. En sak som kom upp också från långtidsutredningen apropå de här problemen med den nedre gränsen för räntan var att då får centralbankerna, exempelvis Riksbanken, ta till andra medel som köp av värdepapper. På den punkten fick ni väldigt skarp kritik av Riksrevisionen som granskade vad ni gjorde och hur det gick till under åren 2015 till 2022 när ni höll på med det, och som ju också nu då ser ut att landa i en nota för staten, kan man väl säga, i form av ett kapitaltillskott till Riksbanken på ungefär 80 miljarder, er senaste bedömning. Hur ser du på den här kritiken?
Ja, och det är också en omfattande rapport som jag inte heller har läst, ska jag säga. Och jag ska också säga det att vi ska ju samla oss i direktionen och komma med ett svar från hela direktionen i början av nästa år. Och då, så att jag vill ju avvakta tills vi har arbetat igenom den här rapporten som är fyllig och massor med analyser, innan jag säger för mycket här. Men jag har ju sett avtrycken som det har gett i media. Jag har också läst vad Riksrevisionen själv har skrivit på sin hemsida om rapporten. Och då, en tanke som jag får när jag ser det där, det är väl att det tycks ju vara så att man är relativt positiv till de här åtgärderna som handlar om att stabilisera marknader där oron var stor under pandemin. Det är för mig också, som i andra fora som pratar med andra kollegor på centralbanker, det är den bilden jag också har. Där var det väldigt framgångsrikt. Det kommer in en stor aktör på en marknad med så att säga djupa fickor, och då bidrar det till att skapa stabilitet på en sån marknad. Vi såg till exempel att premie gick ner väldigt tydligt på marknader där centralbankerna var aktiva. Så det var nog väldigt framgångsrikt, ett bra verktyg. Sen det som verkar vända sig mer emot är ju det här att man försöker påverka inflationen med tillgångsköpen. Mina tankar går där till den här perioden tidigare med för låg inflation. Jag har redan utvecklat det här med att jag såg betydande förtroendeproblem, både när det gäller långsiktiga inflationsförväntningar, signaler från arbetsmarknadsparter. Vi hade ju på grund av den här problemen använt liksom våra verktyg till max. Reporäntan var ner under en period också negativ. Vi köpte de här tillgångarna. Jag tycker att det blir lite, det saknas någonting när man bara sitter där och konstaterar att det verkar inte bli jättestora inflationseffekter av detta. För mig är det inte orimligt att tro att det där ändå stärkte vår trovärdighet på ett bra sätt. Det var väldigt tydligt för folk att vi agerar väldigt bestämt när vi ser att när inflationen avviker från målet långvarigt. Och där bidrog både tillgångsköpen och räntesättningen till det. Och den här trovärdigheten man kan bygga upp då genom att man agerar på ett begripligt och bestämt sätt efter hur inflationsutsikterna ser ut, det kan ju vara någonting som vi faktiskt har vunnit på nu. Vem vet? Det kanske är därför arbetsmarknadsparter har förhandlat fram de här gynnsamma avtalen. Därför att de förstår att Riksbanken kommer minsann att lägga manken till och se till att inflationen går ner till målet igen. Och det är ju svårt att hitta empiri som på något sätt skulle belysa det här. Det är lite spekulativt, men jag tycker inte det är orimligt att tro det. Så liksom allt för mekaniska övningar där man försöker läsa av liksom inflationseffekter skulle jag vara lite försiktig med. Det är en så här spontan kommentar jag har när jag har sett lite rapporteringen fladdra förbi.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi ska avsluta med att bli något mer handfasta och blicka in i nästa år och jämföra då. Vi har ju talat om er räntebana och vad ni och andra centralbanker för den delen också. Det är rätt liknande som man ser det. Och vad som också är liknande är ju prissättningen på vad centralbankerna ska ta sig för. Där är ju skillnaden i vad marknadsaktörerna som agerar på den här terminsmarknaden tror om styrräntor, både i Sverige och andra länder, och vad centralbankerna själva säger. Allra störst är den kanske för exempelvis ECB, men i ert fall så senast jag tittade var det väl 5 sänkningar inprisade under loppet av 2024 och 0 då om man tittar på räntebanan. Jag förstår att du inte kommer att säga att vi är rätt och de har fel eller tvärtom för den delen. Men vad tänker du, vad tror du om att skillnaden nu är så väldigt stor? Och det är ju som sagt inte bara Riksbanken det gäller.
Nej, och det här rör ju på sig. Det kan man lugnt konstatera. Det har varit kraftiga svängningar, inte minst i 10-årsräntor här nu, upp och sen ner och så. Och det beror delvis på att marknaden prisar om sina förväntningar på penningpolitiken. Så att det här är bara att acceptera att så fungerar den här branschen. Vi kom ju när vi arbetar, även om vi baserar våra prognoser på vår styrräntebana och de konsekvenser den får, inklusive för andra räntor, så kommer vi ju ändå att ta in data som är påverkad av vad marknaden tror. Alltså faktiska inflationssiffror, produktionssiffror, sysselsättningssiffror påverkas av de faktiska räntorna som finns där ute på marknaden. Så de tar vi in successivt. Så den vägen kommer ju de här förväntningarna ändå in och kommer på det viset indirekt att spela roll för de finansiella förhållanden samlat som vi ändå utgår från. Men det här rör på sig väldigt fort. Så det här är ju rätt så svårt att bedöma. Och jag ser ju också precis det du säger nu, att det är stora skillnader där. Vi får se hur det här blir i slutändan. Från mitt perspektiv sett kan jag återupprepa det här jag sa tidigare, att för mig är det ingen prestige att liksom hålla fast vid en räntebana om den inte verkar rimlig längre. Finns förutsättningar att sänka snabbare än vad vi nu tror, då gör jag väldigt gärna det såklart. Men vi får se. Det finns fortfarande risker på uppsidan kvar också, så att ja, vi får se hur det utvecklas helt enkelt. Inte det svaret du ville ha, men det du får.
Ja, det var nästan lite mer än jag hade vågat hoppas på. Tack för det svaret och tack för alla andra svaren, Per Jansson. Och inte minst, tack alla som har lyssnat. Nu stänger vi butiken för idag. Ta hand om er. Hej!
Hej!
Du har hört Makrorådet från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar. Digitalpodden, Analyspodden, Morgonkoll. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.